Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Du kommer nu att få höra ett program som jag har gjort. Jag heter Lena Hjelmerus. Det är en uppföljning på ett tidigare program som handlade om kommunens stora satsning på Silvia-certifiering. Den gången så var jag ute på ett av våra äldreboenden på Ängsgården och pratade där med personal och olika personer som var inblandade i den här stora satsningen. Idag så har Tyresö kommun bjudit in till ett mingel som går av stapeln inne på Bioforellen. Rektorn från Silvia-utbildningen kommer att hålla en föreläsning och olika verksamhetschefer kommer också tillsammans med socialnämndens ordförande Andreas Jonsson att presentera Silvia-certifieringen. Men det är lite dåliga inspelningsförhållanden inne på bion i ett mingel. Och därför så har jag bett två personer komma till studion istället. Och det är demenssjuksköterskan Lena Nylund och MAS i kommunen. MAS står en förkortning, MAS, och betyder medicinskt ansvarig sjuksköterska. Och vår MAS heter Kaja Partanen. Nu har jag hittat en av dagens mycket eftertraktade gäster. För dig har jag jagat länge. MAS, Kaja Partanen. Välkommen.
Tack.
Vi känner ju varandra lite sedan mitt tidigare liv innan jag blev radiomakare.
Ja, det stämmer.
En gång tillbringade vi en timme på motorvägen till Tyresö när det var fyra lösa hästar som spärrade av all trafik.
Precis. Det kommer jag också, sant?
Ja, vi har många gemensamma minnen. Sen har vi väl haft kanske något ärende ihop också någon gång, men det var länge sedan.
Ja, precis. Ja.
Du är MAS i den här kommunen. Vad är en MAS och vad gör en MAS?
Ja, vad gör en MAS? Det är ju medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Så du är sjuksköterska från början?
Absolut.
Men sen hade du jobbat många år som distriktssköterska,
va? Nej, jag har mestadels jobbat inom akutsjukvården. Intensiven, röntgen. Och sedan sadlade jag om och började hospitera i kommunal hälso- och sjukvården nere i Skåne. Och läste samtidigt specialistutbildningen, vad heter det, vård av äldre. Och jobbade samtidigt som distriktssköterska.
Ja, där var det där med distriktssköterska.
Precis. Mm, mm. Så därifrån har jag sen. Och sen jobbade jag lite med såna här läkemedelsgenomgångar i äldreboenden. Drev ett projekt där innan jag kom upp till Stockholm och jobbade ett kort tid som biträdande verksamhetschef på ett äldreboende innan jag kom till Tyresö som MAS. Och det är 6 år sedan.
Mm. 2011. Jag träffade dig då därför att på den tiden så satt jag i en sån position att jag samlade alla MASar som min verksamhet hade arbetat tillsammans med. Så ni var en grupp på faktiskt 9 stycken som 5 gånger om året träffades vi då. Och då lärde jag känna dig lite grann i alla fall.
Precis. Så.
Men att vara MAS i en kommun, du är alltså en tjänsteman i kommunen. Och du är alldeles ensam, det finns bara en MAS.
Ja, enligt lagen står det ju att i hälso- och sjukvårdslagen att man ska ha en MAS i de verksamheterna var den kommunala verksamheten har ansvaret för, så att säga hälso- och sjukvården. Och vissa kommuner har ju 2 stycken.
Och då är det väldigt stora kommuner kanske som har en för LSS-verksamheten och en för äldreboendena, som Huddinge till exempel hade så.
Precis, men det kan vara mindre kommuner också. För att området är ju så pass stort och i de alla andra kommuner i Sverige eller landstingsregionområden har man ju kommunaliserat hemsjukvården i ordinärt boende också.
Mm.
Och det medför ytterligare lite större ansvarsområde.
Stockholms län är ju det, nu tror jag det är det enda länet som inte har kommunaliserat hemsjukvården. Det är på gång.
Det stämmer.
Men det har varit på gång i nästan 15 år. Så det tar tid, om man säger så. Det tar nog i alla fall 5 år till kanske.
Ja, det är frågan. För att nu har den här VIS-gruppen, vård i samverkan mellan kommunförbundet i Stockholms län och landstinget, har börjat lyfta upp diskussionerna igen på politisk nivå.
Mm.
Så min förhoppning är ju att det ska ske fort, för att jag har bakgrunden i att jag har jobbat i kommunala, så att säga att all hälso- och sjukvård är kommunaliserad i kommunerna, förutom den slutna vården såklart.
Mm.
Så
det är ju den här problematiken med de två huvudmännen, och
ja.
Det säger man ju från alla andra län utom Stockholm då, att det är mycket smidigare när kommunerna har hand om allting som sker i hemmet, både på sjuksköterske och undersköterskor och vad ska vi kalla det, hemvårdsbiträden, den nivån också. Men så är det inte i Stockholm, utan här är det fortfarande då uppdelat, och då blir det rätt mycket gränsdragningar. Och då har jag pratat i ett annat radioprogram här i min medicinska hörna om SIPen, som ju då är ett sånt där dokument när man på verkligen med noggrannhet fastställer vem gör vad av de två huvudmännen. Men som MAS, vad är dina arbetsuppgifter?
Ja, när jag berättar om det här till som de inte är bevandrade i hälso- och sjukvården, så säger jag ungefär att jag är en liten kolltroll. Att jag, så att säga, gör mina granskningar och tillsyn ute i vård- och omsorgsboende för äldre. Och då gäller det att till exempel jag tittar på att man hanterar läkemedel korrekt på de här boenden, och delegeringar går korrekt till, och likadant att man för och inför i journalerna det som man ska göra, som står i författningar och lagar.
Vi kanske ska förklara det här med delegeringar. Det är ju då när en person får göra en sak som de kanske inte med automatik får göra. De har det inte i sin grundutbildning, men de får lära sig till exempel att ge insulinsprutor eller att dela ut läkemedel. Och då måste de lära sig hur gör man så att man gör rätt. Och då kan en sjuksköterska delegera en sån uppgift, men då måste du granskar att den som tar emot delegeringen faktiskt kan det de har skrivit på att de kan.
Jag granskar inte den här personen som får delegering, utan det är ju att det här förfarandet sker korrekt. Att, om jag jobbar som undersköterska och jag ska börja ge läkemedel till en äldre person på ett boende, så måste sjuksköterskan som lånar sin legitimation till mig som undersköterska, att jag har förstått att det är rätt person jag ger läkemedel, det är rätt tid, rätt antal piller som står på till exempel på den här påsen eller dosetten, och sen att jag ser till att den äldre sväljer tabletterna, och sen signerar jag att jag har fullföljt mitt arbete.
Ja.
Så att det är ungefär det, och sen just att den här lokala rutinen är korrekt skriven.
Och det var där du och jag möttes första gången, det här med att införa de här påsarna när man får läkemedlen. För att det var inte så populärt bland den andra huvudmannen, landstinget. Därför att man tyckte att det var krångligt, och man förstod inte riktigt vitsen med det. Och du och jag fick jobba rätt mycket innan det blev, så att säga, godtaget överallt i bägge organisationerna. Ja, det var länge sedan. Nu tror jag de här påsarna är väldigt accepterade.
Absolut, och speciellt i äldreboenden eller vård- och omsorgsboenden, så är det ju väldigt mycket, man frigör ju tid för sjuksköterskor i andra arbetsuppgifter, hälso- och sjukvårdande och handleda personal istället för att trilla piller och räkna in i dosetten. Mm. Absolut, och det blir ju mycket mer patientsäkert också när man har påsarna.
Så läkemedlen, det är en sak som är viktig. Sen är det här med att ta emot rapporter om du samlar in om fallskador. Va?
Jag får till mig alla avvikelser om det gäller läkemedel, att personerna som borde ha fått läkemedel har inte fått dem, eller sen när det kommer fallskador. Och sen om det blir en vårdskada.
Mm. Och det är vårdskador, det är ibland infektioner. Och det kan vara att någon har på något vis skadats av i vården.
En sån kan ju vara att till exempel i en vårdsituation när personen trillar, halkar och bryter lårbenet. Och då måste man ju göra och diskutera det här, att är det så kallad Lex Maria-anmälan, att man utreder den ute i verksamheten, att om vårdgivaren har varit oaktsam eller på något annat vis inte den här personen har inte fått den vården korrekt som man borde ha fått. Mm. Så får man göra en Lex Maria-utredning. Och vissa fall blir det kvar som utredning att det här har inte brustit. Eller om det brister, så då får jag ju göra en anmälan till Inspektionen vård och omsorg, som heter IVO i daglig språk. Så att. Och sen klart att sen informerar man ju socialnämnden som är högst ansvarig för hälso- och sjukvården i kommunen, så att det har skett vårdskada, och sen följer man upp det.
Så du rapporterar regelbundet till socialnämnden?
Ja, regelbundenheten är i dagens läge att i patientsäkerhetsberättelser som skrivs en gång om året. Jag gör en sammanställd patientsäkerhetsberättelse från de ställena var vi har ansvaret för.
Sen är det också då några gånger om året som det ska in en massa siffror till Socialstyrelsen, och det ska in till SKL för de här öppna jämförelserna. Och där är också du en som sitter och skickar in sådana saker.
Nej, det är jag inte.
Det slipper du,
ja. Ja, det vi har en administratör på socialförvaltningen som skickar in de här, den här statistiken till Socialstyrelsen. Och sen, nu finns det ju många kvalitetsregister. När vi riskbedömer fall, trycksår, nutrition och de olika, så öppna jämförelser kan hämta från de kvalitetsregistren.
Det är hopkopplat.
Ja, precis. Så att det underlättar lite fungerande här pappersexercis, om vi säger så.
För det var en väldigt tung uppgift för masarna förut, det här att sitta och fylla i och skicka in alla de här uppgifterna.
Absolut, absolut.
Ett ställe där man också kommer i kontakt med dig, det är ju då om den som du berör eller familjen har synpunkter på vården. Och då kan det hända att det går in en anmälan, och att du då också ska vara med och svara och göra utredningar framförallt kring vad det är nu man tycker inte fungerar som det ska.
Och det händer enstaka gånger varje år att anhöriga som anser att, så att säga, vårdgivaren har brustit, så man har ju möjlighet att göra en klagomålanmälan till IVO. Och därifrån kommer sen brev på posten till mig att tacksam om jag kan samla ihop dokument. Och då måste jag ju kontakta den verksamheten var det har skett. Så att det blir klargjort och vad som har hänt. Och sen skickar man den tillbaka till IVO, och sen lämnas svaret till anhöriga och sen till oss också, att om vi behöver åtgärda någonting eller om vi har gjort allt vad vi har kunnat göra. Ja, så det är det andra sättet att man...
Jag brukar, när jag pratar med familjer, ändå försöka trycka på att det här med anmälningar, det är ju för att man ska förbättra verksamheten, för att det inte ska... Det är aldrig fråga om att liksom sätta dit någon eller att Någon enstaka gång så kan det handla om att via en patientförsäkring få en ekonomisk ersättning. Då är det ofta på landstingsnivå, då handlar det kanske om felaktig medicinering eller någonting sånt som har fått stora konsekvenser. Det finns ett särskilt försäkrings som landstingen har.
Mm.
Men det som är det viktigaste med det här med att påtala brister, det är ju faktiskt att det ska, ja, de ska ju upptäckas. Och sen så ska man kunna förbättra och se till att om det finns något systemfel, så att det inte ska kunna hända igen.
Ja, det stämmer. Och det är för min sida är det också. Jag ser ju också det här med att oavsett om det är vi i verksamheten som gör den här anmälan till IVO eller anhöriga, den kommer via anhöriga till oss, är ju att hitta det här systemfelet. Att absolut, vi jobbar med människor och det kan hända olyckor, men det ofta är det ju att det är en olycka istället för att det är medveten, så att säga, handhavande fel, om vi säger så. Mm. Och så på det viset ser jag den på samma sätt, att det är ju att det ger möjligheter till oss att vi kan förbättra oss och titta på våra rutiner.
Mm.
Att har vi en bra rutin? Och det finns ju föreskrift för det också, att vi ska ha systematiskt kvalitetsledningssystem, att vi skriver våra processer och rutiner, att vad som ska göras och hur de ska göras.
Mm.
Så att det blir bra. Apropå det här med patientsäkerhetsförsäkring, mm. så det finns även i kommunerna att varje kommun måste ju ha liknande, och hos de som vistas i kommunens eller de här vård- och omsorgsboenden som vi har.
Mm. Det finns, du nämnde Lex Maria, och den tror jag är relativt välkänd. Men det finns en lag till som heter Lex Sara. Vi kanske ska kommentera den också så att inte folk förväxlar de här två.
Jag förenklade lite grann att när det är Maria så är det medicinskt. Och sen när det är Lex Sara och är det ju omsorg. Och det är ju de personerna som arbetar inom omsorgen är ju skyldiga enligt lagen Lex Sara att anmäla om man misstänker missförhållande. Så att kommunerna jobbar ju under både hälso- och sjukvårdslagen, då är det Lex Maria, och sen socialtjänstlagen, och där är det Lex Sara.
Mm. Du är den som kan placera in ett ärende så att säga i rätt kategori, så då kan man ringa till dig.
Det är lite så här, mellanåt är det svårt att särskilja det här, att något ärende kan vara på det och. Och då får man ju göra den här särskilja, att är det den eller den, vilket är det? Och sen på socialförvaltningen finns en utredare som jobbar med Lex Sara anmälningar.
Nu är det någon som vill dig något, och jag tror att vår tid faktiskt också har gått ut. Så jag tackar dig så mycket, Kaja, och så får du gå vidare till de vidare aktiviteterna här under den här Silvia-eftermiddagen.
Ja, det ska bli väldigt spännande.
Tack ska du ha.
Tack.
Mm. Kära vänner, nu undrar ni säkert vart tog demenssjuksköterskan vägen. Ja, hon fick förhinder. Men jag lovar att återkomma på Tyresöradion 91,4 med ett speciellt program med henne. Och jag tackar för idag.